bland annat, men det finns ju faktiskt fler flikar högst upp på startsidan, bland annat poddar, kanaler, lokalt eller sport från Radiosporten. En bra sak som man kan göra för att inte missa när det har kommit ett nytt avsnitt, det är att man kan slå på pushnotiser på en podd. Och då går man helt enkelt in antingen via poddsidan eller via söket om man vet vilken podd det är man vill lyssna på, och så slår man på pushnotiser. Då får man en pushnotis på sin telefon så fort podden har släppt ett nytt avsnitt. Man kan slå av ifall man tycker att det blir för mycket.
Amanda Fridlund, digital utvecklingsproducent på Sveriges Radio. Gå in på startsidan i Sveriges Radio Play-appen och gör dina val. Det är enkelt, och så kan du alltid lyssna på våra radiokanaler som den här Sveriges Radio P1.
Och det berättade min kollega Magnus Victorin. Nu är klockan 3 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Här är Ekot. Justitieombudsmannen JO vill att polisen utreder sitt eget agerande i fallet med den 14-årige pojken Mohammeds försvinnande. Det är efter P4 Jönköpings granskning av fallet. Nils Westberg är byråchef på JO.
Vi har begärt att de ska göra en utredning och yttra sig över myndighetens hantering av uppgiften om pojkens försvinnande.
När Mohammed försvann kontaktade hans familj polisen gång på gång utan att bli tagen på allvar.
P4 Jönköping har avslöjat hur polisen i interna samtal valde bort att förhöra Mohammeds mamma eftersom de tyckte det kändes, citat, overkill med tolkförhör när de ändå inte tänkt vidta några åtgärder. Istället raljerade de om att ringa mamman på sin bästa somaliska.
Bedömningen ska särskilt beröra om de polisanställdas agerande har varit förenligt med bestämmelsen i regeringsformen om saklighet och opartiskhet.
Och vi har sökt chefen för polisregion Öst, Malena Grann, som inte vill ställa upp på intervju, men hon har tidigare sagt att hon välkomnar JOs granskning. Reportrar Petra Levinsson och Marcus Engberg, P4 Jönköping. Minst en person har dödats och 4 skadats i ryska attacker mot hamnstaden Odessa i södra Ukraina i natt, enligt lokala myndigheter. Också huvudstaden Kiev har utsatts för massiva ryska drönaranfall under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram. I USA stämmer Kaliforniens guvernör Gavin Newsom nu regeringen för att inte följa landets konstitution. Detta efter att president Trump beordrat tusentals nationalgardister och 700 marinkårssoldater till Los Angeles där stora protester pågår. Newsom skriver på X att Kalifornien ska stå upp för demokratiska principer som är en hörnsten för USA. Ekot, Evelina Kulp.
P1 Sveriges Radio.
2:03 är klockan. Det är natt mot tisdag den 10 juni. Och dags för Lundströms bokradio. Programledare den här veckan är Fredrik Wadström. Och boken som det ska handla om heter Se kvinnorna, se kriget.
Välkomna till Lundströms bokradio. Och som ni hör är inte Marie här just den här veckan, utan ni får vara med mig, Fredrik Wadström. Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag 2 gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Välkomna.
Tack. Tackar.
Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Melinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Både in i de frågor jag skulle ha möten om men också de personer jag skulle möta. Den hjälpte mig att reflektera. För var jag än var i Ukraina, alltså till och med i en klädaffär där jag skulle köpa byxor, så plötsligt så handlar samtalet om hon som har affärens bror vars kropp hon försöker få tillbaka från ryssarna som kräver väldigt mycket pengar för den. Och den misstro hon har mot hela processen, samtidigt som hennes man är vid fronten, hennes son börjar växa upp och komma i vapenför ålder. Inte ens när du ska gå iväg en liten stund och köpa byxor så stannar kriget upp.
Cilla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form, som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin, genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig. Hur det är att vara i ett krig? Hur det är att ha en vardag i kriget? Hur fungerar det?
I vilka situationer kan du ställa dig den typen av frågor?
Ja, men alltså, hur går det till att gå och handla när det ljuder ett flyglarm? Var tar man vägen? Eller hur får man sin lön om man jobbar på ett ställe? Alltså, fungerar utbetalningarna? Vad händer med bostäderna när det är bombat bredvid? Alltså, det är så många små och stora frågor som väcks. Men sen är det ju också det här med att eftersom jag är författare så blir jag så intresserad av att den är oavslutad. Och vad det gör med texten, hur den liksom formerar sig kring vittnesmålet i sin oavslutade form. Och så jag blev oerhört indragen i den här boken omedelbart, kan jag säga.
Det där kommer vi förstås att prata mer om, vad som händer med den här texten när den inte blir färdigskriven för att Victoria Melina dödas mitt i steget. Stefan, vi kanske ska börja med att säga någonting om vem Victoria Melina var. Född i Lviv 1986, men hur skulle du beskriva henne?
Romanförfattare, sån som precis hade gjort sig ett namn. Umgicks väldigt mycket med den unga ukrainska litteraturen. Den som alla har ju fått ställa sig de frågor som hon ställer sig.
Alla i Ukraina?
Alla författare, alla som jobbar inom kultur i Ukraina får ju ställa sig samma frågor som hon. På vilket sätt, vad behövs nu? För Victoria blev det akut att ställa sin talang till förfogande för det här reportaget och reflekterandet som den här boken innebär.
För hon tar ju ett beslut i början av den storskaliga.
Och det är också viktigt att betona att hon skriver den här boken för oss. Hon skriver den på engelska och hon skriver den för läsare som Cilla och mig. Det här är ju inte skrivet för ukrainare och den här texten finns inte på ukrainska. Och hennes vänner som har redigerat den, vi kommer in på det senare, de har ju också fattat beslutet att den inte ska finnas på ukrainska förrän kriget är över. Det här är kanske vad vi behöver läsa, men kanske inte vad ukrainare behöver läsa just nu.
Vi ska lägga till att hon börjar alltså
med resor över hela landet i ett läge när många flyr. Och jag hade ju följde henne på Twitter, alltså X som det numera heter, från våren 2022, eftersom Victoria Amelina var en av de röster som man ville höra vad hon hade att säga från allt det hon såg och alla de hon träffade. Och jag minns att jag hade någon slags lista i huvudet på personer att intervjua på reportageresor i Ukraina, och hon var definitivt en av dem. Men så hände det här då sommaren 2023 när hon åker tillsammans med några uruguayanska författare och människorättsaktivister till östra Ukraina, och de hamnar på en restaurang i Kramatorsk som träffas av en rysk robot. Hon skadas allvarligt, förs till staden Dnipro där hon ligger på sjukhus några dagar innan hon avlider då.
Och för mig ska jag också säga att som jag aldrig har läst henne tidigare, så var hon länge framförallt ett tomrum och en sorg. Jag var på Författare- och översättarcentrum i Visby och skrev den sommaren då hon dog, med en av hennes absolut bästa vänner i rummet intill. Och varje dag efter att vi hade skrivit klart så gick vi långa promenader i Visby och pratade bland annat om Victoria, och Katarina berättade om sin sorg. Och Katarina är den som i boken också är vännen som hjälper henne att komma på vita lögner mot hennes son. För hon har lovat sin son att inte ta den typen av risker som hon faktiskt tar. Och precis som många andra så slets, tror jag, Katarina med sådana känslor av, ska man liksom sörja och uppmärksamma särskilt de författare och konstnärer som dör i det här kriget? För att jag har ju även tidigare klasskamrater. Det blir någon sorts konstig skillnad i empati. Och där jag försökte säga, jo men ibland måste man lyfta fram kanske något öde som griper tag i oss mer. Och som kanske det går att berätta mer om utan att värdera de döda.
Jag tycker att det var intressant också som stod i boken där, just det du berättade med de här vita lögnerna. Att hon lovar sin son att ingen ska röra hans legobyggen i deras lägenhet. Och lägenheten används ju som evakuering för väldigt många människor. Och hon kan ju absolut inte lova det. Men hon lovar det, pojken är i Polen just då. Och jag tänker att det är just den typen av små berättelser som finns hela tiden i den här boken som gör att man dras vidare. Att man får en större bild och en väldigt levande bild av att leva i ett krig där det inte bara pågår luftanfall och förödelse, utan det också är viktigt med de där små sakerna som att leverera en bra lögn till sitt barn.
Silla, hur skulle du beskriva den här boken? Vad är det här egentligen för slags bok?
Ja, det är ju en väldig blandning. Det är ju en blandning av rapport, reportage, litterär skildring, minnesanteckningar. Och tillsammans så utgör de här olika textnivåerna, så blir det en form av ett akut berättande. De hjälper varandra. Jag har valt ett citat som jag hoppas att vi kan få plats med här. Där, precis i inledningen av kriget. Som jag tycker talar väldigt mycket om hur hon hittar bilder, litterära bilder.
Vi kan väl läsa det nu?
Jag kan läsa det. Det är alldeles i början av boken. Och precis när den storskaliga invasionen äger rum så är hon på en charterresa med sin son i Egypten. Och hon låter oss i boken vara med lite grann om hur hon tänker, och det påminner ju, tror jag, om de flesta europeers tankar. Nej, det kan inte hända, de kommer inte invadera, det kommer, hon förklarar bort det för sig själv hela tiden.
Hotet från Ryssland.
Hotet från Ryssland, ja, de där dagarna innan som var så laddade. Men sen så händer det i alla fall, och då beger hon sig omedelbart till flygplatsen med sin son. Och där är hon med om detta. Vet du vad som har hänt, frågar en egyptisk tjänsteman så snart vi har kommit in i terminalen. Jag svarar inte direkt, så han upprepar det igen, som om han vill hjälpa mig att inse faktum. Ni kan inte åka till ert land. Ni kan inte åka till ert land. Jag kan och jag ska, tänker jag. Jag rusar fram till den blå skärmen med avgångar. Detta blir sista gången på länge som jag ser ukrainska städer på en sådan skärm. Lviv, Kiev, Charkiv. Jag kommer att söka efter de blå skärmarna på varenda flygplats i hopp om att mardrömmen ska vara över.
Det är översättning av Ola Wallin, ska vi säga. Ja. Vad var det som fångade dig med det här?
Jo, jag tror att det är en sån bild som man som författare... Det är en litterär bild av hemlängtan och förtvivlan och kaos. Och den är så enkel, därför att jag tror att de flesta människor har stått framför de där skärmarna på en flygplats. Och så har man sett sin hemstad. Och i den där hemstadens namn som lyser på den blå skylten så finns det en hemlängtan. Och bara tanken att man ska stå och se att sin hemstad eller sitt land och veta att jag kan inte komma dit. Det är stängt, jag kommer inte dit. Jag är tvungen att hitta på ett annat sätt. Det är en sån otroligt tydlig bild av hur kriget började för henne.
Stefan, hur skulle du beskriva boken?
Jag tycker att det här... Att den är oavslutad och att den ibland har fragment som hänger löst eller vissa luckor och tomrum. På något sätt så rimmar det med mitt eget arbete med det här kriget. Jag hade ju också med mig anteckningsböcker, möten ungefär på samma sätt som hon. Och de här mötena som jag beskrev som det i butiken...
I
Kiev och Lviv med ukrainare som plötsligt öppnar sig, och jag delade kupé med en kvinna som berättade för mig att det märkliga med kriget är att det bara pågår, och hon sa, du vet, de säger alltid att man ska vara mindful och leva i stunden, men kriget handlar ju om att du går inte ner i vikt, du vill inte göra om hemma, du vill inte lära dig något nytt, utan du bara varje dag bara är. Och man bara handlar om att överleva varje dag. Hon sa, det här är en jättekonstig mindfulness. Liksom. Är det här mindfulness går ut på? Jag menar, den typen av små inblickar och så. Det passade så väl att läsa boken parallellt. För det är precis så den fyllde i bara med nya sådana tankar. Och möten och berättelser. Så det, för mig så flöt allt ihop. Så här fragmentariskt är det därför att kriget är inte över på långa vägar. Och hon blir ju en krigsbrottsutredare för hon har varit författare. Och krigsbrottsutredningarna får vi också förstå handlar om att fånga så många berättelser som möjligt. Både berättelserna om själva övergreppen och morden, men också fånga vad som sades av förövarna och sammanhanget runt förövarnas handlingar för att i bästa fall kunna liksom identifiera motiv. Så det blev inte på något sätt konstigt att det ibland läsningen också blir lite av ett pussel.
Jag tycker att det är så intressant att hon också fokuserar på kvinnorna som blir krigsbrottsutredare. Alltså, det är väldigt mycket så att själva berättelserna om övergreppen är fortfarande anteckningar som är oavslutade. Och man vet ju inte riktigt hur hon hade hanterat dem. Men jag tror att i och med att det är de som är ofärdiga så var hon inte riktigt på det klara med det. Men vad hon var däremot på det klara med, det var att hon skulle fokusera på kvinnorna som blev krigsbrottsutredare, därför att de är starka och de har inte ryssarna kunnat förgöra, utan där är styrkan och de är inte offer. Och det tycker jag också, alltså det är så otroligt skönt att hon fattar det beslutet.
Det finns ett förord här som är skrivet av den kanadensiska storstjärnan inom litteraturen Margaret Atwood, känd för bland annat Tjänarinnans berättelse, Handmaid's Tale. Vad signalerar det här till läsaren, skulle du säga, Silla?
Det betyder att förordskrivaren känner en väldig sympati med texten och att den på något sätt berör ens författarskap själv. Och jag tänker ju att Atwood skriver, det bevisar alltså att dels att vi har att göra med en författare som är bra och som är värd att uppmärksammas. Men också att det här är en bok som handlar om humanitet och motstånd. Och som har kvinnor i fokus, precis som Atwoods eget författarskap har.
Den här kretsen av människor som Victoria rör sig i, de har ju varit vana vid att leva i en sorts periferi av våran kulturvärld. Där sådana som Atwood har varit någonstans långt borta, och där Ukraina strävat efter att bli sedda och hörda. Och så plötsligt så kommer också ledande auktoriteter som Philip Sands, som hon har ett samtal med i boken, till Lviv.
Brittisk författare och
brittisk
professor.
Författare och professor och expert på krigsbrott. Och alla dessa människor, det blir på något sätt en sorts direkt kontakt mellan Kiev och Lviv och New York och London och alla de här platserna som varit avlägsna. Och det finns en sorts dubbelhet i det, att Ukraina blir relevant först som denna krigsskådeplats. Men när det blir relevant så visar det sig att jag menar, där finns otroligt slagkraftig reflektion kring det som händer. De här världsnamnen får ju direkt en dialog och upptäcker att det är inte de som åker dit för att berätta någonting för ukrainarna, utan det är de som åker dit för att lära sig någonting.
Jag tänkte vi skulle titta lite i texten. Jag hade ett citat här som jag tyckte var så typiskt för hennes sätt att se omvärlden. Hon har lämnat sin son i säkerhet och hon har begett sig, trots att han inte vill att hon ska göra det, så har hon i hemlighet begett sig österut, det vill säga från Lviv i västra Ukraina, relativ säkerhet, mot Kiev. Och det här är våren 2022, när tågen är fulla med flyktingar västerut från centrala Ukraina. Men till Kiev är det fortfarande väldigt få som vill åka. Men hon ger sig iväg för att börja arbeta med de här krigsbrottsutredningarna. Och då skriver hon så här när hon är på tåget då. Resten av natten sitter jag på bädden och ser Ukraina svepa förbi. Men också närma sig, tränga in i mig. Precis som vinden utifrån fyller mina lungor med det syre jag behöver så desperat. Varje minut på väg till Kiev känns som att komma hem. Om en explosion skulle inträffa i närheten och jag dog av glassplitter, skulle jag dö fullkomligt lycklig. Och det här skriver hon alltså om att åka tåget mot Kiev under en tid när det var väldigt oklart om staden faktiskt skulle stå emot den ryska invasionen. Vad har ni valt för citat ur boken? Silla, har du någonting som du vill läsa?
Ja. Jag har ju valt ett citat av en kvinna som heter Tetjana Polubchuk. Så här skriver Amelina om henne. Den 8 mars 2022 hjälper soldater från territorialförsvaret personalen vid Charkivs litteraturmuseum att lasta manuskript, brev och första upplagor av ukrainska 1900-talsförfattare på ett tåg som ska åka västerut. Tetjana Polubchuk, museets direktör, följer också med ombord. Det är svårt för henne att lämna staden, som har en avgörande plats i Ukrainas litteraturhistoria. Men hon bär ansvar för den unika samlingen. Nästan det enda fysiska som finns kvar efter generationen från den avrättade renässansen. Hon lämnar inte samlingen obevakad ens för en sekund. Om en missil skulle slå ner föredrar hon att vara nära. På tåget västerut turas Tetjana och hennes två manliga kollegor om att stå vakt som soldater i skuggorna. Under natten är tåget fullständigt mörklagt och har persiennerna neddragna för att skydda passagerarna från glassplitter vid en eventuell explosion. Tåget är fyllt av flyktingar och rullar genom Ukraina i mörker och tystnad förbi den krigshärjade Kievregionen allt längre västerut. Den här bilden av tåget med flyktingar och en litterär skatt och hur
på samma tåg
genom mörkret och genom det är en fullkomligt magnifik bild. Den är så filmisk och samtidigt så grotesk i sin förfärlighet. Den träffar hjärtat på så många olika sätt. Människor och böcker och minne och framtid och allt samlat på det där tåget på väg genom natten. Och den här boken är så... Det finns så mycket såna bilder som på något sätt har fyllt i alla nyhetsinslag som jag har lyssnat på och sett på radio och tv. Så är det som att den här boken fyller i på ett unikt sätt.
Vi kanske ska säga någonting om det här uttrycket, den avrättade renässansen. Det var alltså under Stalintiden på 1930-talet när väldigt stor del av den ukrainska intelligensen på mycket kort tid avrättades och raderades ut i princip. Och det där är ju ett trauma som nu ju har bubblat upp till ytan igen. Inte bara med Victoria Amelinas död utan överhuvudtaget det storskaliga kriget från Moskva mot Ukraina.
Och de här, mycket av det som de räddade undan här, det är ju 60- och 70-talsförfattare som har skrivit om det här. Och hon återkommer ju till dem väldigt många gånger och är väldigt tacksam för dem och det hon har lärt sig av att läsa dem och så.
Det handlar ju om, jag menar, det ukrainska språket förbjuds ju som bokspråk i slutet av 1800-talet av det ryska imperiet. Sen tidiga Sovjetunionen tillåter ju de olika folkslagen som lever där att blomma upp på 20-talet och det blir en väldigt livskraftig ukrainsk, modernistisk, framåtblickande litteratur, dramatik, konst. Sen ligger de avrättade med nackskott, många av dem i en skog i Karelen. Och sen är det de här 60-70-talisterna som, eller de på 60- och 70-talet som dissidenterna i Sovjetunionen som gräver fram den här traditionen, börjar tala om den, publicera underjordiska skrifter, referenser tillbaka till dem. Sen försvinner den generationen och nu är det den här Victorias generation som försöker knyta ihop allt det här. Som försöker hitta en röd tråd tillbaka. Och även de då, precis som Victoria, dödas av ryssar. Så att det är en sorts hopplöshet och samtidigt så finner man hopp i de här tidigare texterna. För att på något sätt så dör inte texterna även om ukrainarna dödas.
Du lyssnar på Lundströms bokradio idag med mig, Fredrik Wadström, med gäster. Och vi pratar om Victoria Amelinas bok Se kvinnorna, se kriget. En bok som snabbt färgat av sig på den ukrainska samtidskulturen. Som här. I en nyutkommen tonsättning av en av hennes dikter. Den ukrainska gruppen Dach Daughters har på sitt nyutkomna fjärde album tonsatt en dikt av Victoria Amelina. När det gäller hennes bok Se kvinnorna, se kriget, det gäller citat. Stefan Ingvarsson, vad har du fastnat för ställe?
Jag ville ta fasta på det här med dokumenterandet av krigsbrott. Därför att det är ju på många sätt det boken handlar om. Och nu när Ukraina kastas in i någonting som brukar kallas för fredsförhandlingar eller förhandlingar om ett eldupphör, så har den här frågan om krigsbrotten, den är liksom inte med. Och den ska heller inte vara föremål för förhandling. Den är en separat juridisk process. Men just nu i Ukraina undrar många om det någonsin kommer att skippas någon rättvisa. Och hon beskriver till exempel en kvinna som i Izium, ett av de områden som var under rysk ockupation och sen blir befriat igen, så träffar hon en kvinna som har jobbat på det lokala bårhuset. Och så här beskriver hon henne. Om du skulle hitta en kvinna som arbetat på Iziums enda bårhus de senaste 41 åren, vilket krigsbrott skulle du då fråga henne om? Valentina stannade kvar i Izium under ockupationen. Hon kom inte alltid till jobbet och hon försökte överleva genom att laga mat över öppen eld utanför sitt hyreshus som så många andra i staden. En dag sa de åt henne att hon måste infinna sig på jobbet som vanligt från och med den 20 april. Det var för många som dog och ockupationsmyndigheten behövde alla tillgängliga resurser. De hade dock inga planer på att betala någon lön. I gengäld gav man henne lite mat då och då. Och sen fortsätter Victoria intervjun och reflekterar. För henne var det rätt självklart varför alla kroppar som begravdes under ockupationen måste grävas upp efter befrielsen. En av grunderna för ett fredligt liv är att veta dödsorsaken i varje enskilt fall. Genom att registrera födelse och död korrekt får vi en känsla av kontroll över liv och död. Och det här tycker jag är det centrala med Victorias ansats och med alla de kvinnor hon försöker beskriva i boken. Det här ofattbara, omänskliga som inte går att kontrollera måste till slut beskrivas. Det måste dokumenteras. Dödsorsaken fastställas. Massgravarna grävas upp så att alla blir individer igen med ett namn där man försöker ge de anhöriga ett svar där man ger alla tid att sörja. Och hon reflekterar ju också över sin egen möjlighet, alltså sin möjligheten att hon själv inte överlever. Och hon reflekterar över sin begravning, tänkbara begravning i boken, och säger att alla de kvinnor som nu är så upptagna, som har åsidosatt sina familjeliv och sin vardag för att dokumentera, då kanske de får en anledning att släppa det här för en dag och träffas och prata med varandra. Och jag frågade Katarina, hennes vän, om det var så, och hon sa det blev två separata minnesstunder, en i Kiev, en i Lviv, och det var faktiskt inte så många som möttes, för att vi var många som kunde komma. Men många av de här kvinnorna hon beskriver i boken, de var kvar på sin post.
Stefan, du var vid graven för bara en vecka sedan i Lviv. Jag själv besökte den kyrkogården och sett porträttet hänga där på korset. Vad är din känsla när du var där?
Den graven var kanske inte den svåraste att besöka, därför att man ser att hennes vänner är där hela tiden. Det är väldigt mycket blommor som växer, vackra vår- och försommarblommor. Det var lite påskägg som hängde kvar sen påsken. Det jag tyckte var jobbigare var krigskyrkogården, som är bara några hundra meter längre bort, där alla stupade ligger. Därför att där träffade jag de anhöriga. Jag var kanske beredd på att se soldatgravar, men jag var inte beredd på att träffa deras änkor och mammor. Och jag skulle köpa bara några, jag tänkte jag skulle köpa en gul-blå bukett och lägga. Det finns en gemensam minnesplats. Och gick in i blomsteraffären, och framför mig var en kvinna som köpte rosor. Och hon köpte 50 rosor. Och hon darrade på händerna, hon var otroligt kritisk mot varenda ros och ratade de som inte var perfekta. Hon grävde i sin plånbok, hon hade inte riktigt råd. Och när vi erbjöd oss att bidra så var hon tyst en stund, och sen visade hon oss bilder på sin son. Och hon sa han gick i gryningen, för han visste att jag hade, och anmälde sig som frivillig, för han visste att jag skulle ha hindrat honom. Och sen fick jag aldrig träffa honom. Det enda jag kan ge honom nu är perfekta rosor. Och jag kan fortfarande inte riktigt hantera mötet med den mamman faktiskt, på riktigt.
Ja. Silla Naumann, jag har ju haft möjligheten att åka nu under kriget. Stefan har just kommit hem från Ukraina. För din del, när du öppnar boken Se kvinnorna, se kriget, vad är det för Ukraina Victoria Amelina beskriver?
Ja, det är ju ett land som på något sätt väldigt tydligt i den här boken håller på att hantera sin chock över att det faktiskt händer. Men också har rest sig så snabbt ur den. Hon presenterar ju ett land som har en sån historisk erfarenhet av förtryck och hot och ockupation. Och som känner ockupationsmakten historiskt. Alltså det känns som att det finns i hennes ryggrad. Att hon vet vad hon har att göra med. Och det vet hela landet. Och jag vet inte om du håller med mig.
Jo, jag håller med dig. Och samtidigt så skulle jag då vilja betona att Victoria själv har ryska rötter. Och att hon väldigt konsekvent i den här texten betonar att Ukraina, ja det är en nationell gemenskap, men Ukraina är en politisk nation som alla kan tillhöra. Man väljer att bli ukrainare oavsett vilka rötter man har. Och för henne är det en väldigt viktig princip att det är många som byter språk. Det är många som tar fasta på den ukrainska historien, men det är en politisk nation hon ser framför sig. Och det är det hon också tar upp med dem hon intervjuar.
Det här är ju en bok där kvinnorna står i centrum. Hon reser runt, träffar kvinnor och väljer ju att berätta deras historier. Vad får du för tankar, Silla, om de här kvinnorna som vi möter?
Jag blir ju oerhört fascinerad över alla då som hon har ju valt och hon väljer ju att presentera alla med sitt vanliga yrke och sen hur de då arbetar som krigsbrottsutredare. Och för att man ska förstå lite grann om vad det här med att vara krigsbrottsutredare är så fastnade jag för ett av de här grå citaten. Alltså boken arbetar på det sättet att där hennes anteckningar är ofullbordade så har man valt otroligt effektfullt att trycka boken med ett svagare skrift så att den är, de mest ofullbordade anteckningarna är grå.
Det är för att hon då helt enkelt hann dö
innan
hon hade skrivit
färdig. Och jag tycker att de här grå anteckningarna ofta blir som en sorts, nästan som en spökskrift. Man är inne i hennes tankearbete och förstår på något sätt att det här var hon tvungen också att tänka mera på hur hon skulle lyckas gestalta sen i boken. I det här avsnittet så talar hon med Hanna som jobbar på ett museum och som har liksom kurser i att utbilda krigsbrottsutredare. Och då så skriver Victoria så här. Du ska prata om personens handlingar, inte känslor. Före intervjun, be om ett glas vatten men drick inte. Vattnet är själva verket till den som hämtar det. Hon kommer att behöva det, även om hon inte vet det ännu. Intervjun bör äga rum där personen känner sig trygg. Först pratar du med personen om henne själv, hennes bakgrund, var hon växte upp. Var uppmärksam och lägg märke till vad som är viktigt för personen. Arbete, trädgården, barnbarnen. Kom ihåg de här sakerna, de ger henne styrka. Du kan använda dem vid behov. Våra vittnen behöver andas. Det kan låta absurt. Men det är viktigt att övervaka att de andas och hur. Det hjälper dig att märka om något i deras tillstånd förändras. Du lämnar aldrig ett vittne som har panik, är hysterisk eller gråter. I valet mellan mänsklighet och utredning väljer du alltid mänsklighet. Säkerställ att du känner din egen kropp. Om du inte själv är stabil kommer du inte kunna hjälpa vittnet. Be om ett glas vatten. Om du har två glas vatten, drick det i små klunkar. Så skriver hon så här. Jag vill be henne om en intervju, jag vill verkligen krama henne, men jag vet att hon också är en före detta fånge från en av tortyrkamrarna i Luhansk. Jag får inte bli ännu en torterare. Det har hon just lärt mig. Så naturligtvis kramar jag inte Hanna. Men jag ber henne inte heller om en intervju till boken.
Det här var alltså Hanna och råd till hur man kan bedriva det här arbetet, svåra arbetet med att dokumentera krigsbrott. Stefan, bland de här kvinnorna, vem har du fastnat för?
Jag har fastnat för jag menar, hon, det finns ju också hennes dagboksanteckningar, sen kom hon över en del skrivna texter också. Och en av de här texterna skrivs av en bibliotekarie. Och det är precis det här som jag också upplevde, att i de här mötena människor emellan så säger folk saker som nästan blir som små dikter eller små stycken av prosa lyrik. Därför att reflektionen kring vad krig är och vad det innebär att ställas inför så mycket död gör alla har ett behov av att formulera det med språket. Och den här bibliotekarien skriver en dagbok bara så där. Och i den så skriver hon: ibland när rädslan tar över föreställer jag mig att jag är vatten. Jag sipprar ner i markens sprickor, gömmer mig djupt i underjordiska källor. Men så kommer en granat flygande, allt skakar, jorden darrar och inte ens vattnet får vara i fred. Det finns inga fredade platser nu. Det är sådana tankar folk har.
Jag tänkte på det här som vi har ändå berört på olika sätt, att boken är ofullbordad och att man måste läsa den utifrån det perspektivet. Vad kan det finnas för problem med att ge ut en ofullbordad bok, Silla?
Ja, det finns ju naturligtvis ett jättestort problem, och det är ju att man inte vet hur författaren hade velat att den skulle vara. I just det här fallet så kan man tänka att det kanske finns en fördel att den är ofullbordad. Därför att den får en inneboende, fruktansvärd dramatik. Och att hon har ju ändå färdigställt så mycket i boken så att man förstår vad hon vill, alltså åt vilket håll hon ville och vartåt hon ämnade, så att säga. Och sen finns ju de här ofullbordade anteckningarna som en sorts, alltså en fruktansvärd illustration av det hon själv höll på och processade och försökte hitta gestaltning för och arbetade med precis när hon dog. Jag tycker också att man ska säga det, att den är inte helt lätt att läsa. Man undrar ibland, vem är det som talar? Är det, vilket jag är det? Ibland får man gå tillbaka lite och så. Jag tycker att man kan tillåta sig att läsa den här boken ändå, att läsa på, att inte stanna. Det här är ett lästips. Att inte stanna upp, utan att liksom ge sig själv tillåtelse att man fortsätter att läsa den. Och sen blir helheten mycket större än delarna, därför att man får i sig någonting som är just ofärdigt blandat med det väldigt färdiga. Och man behöver inte veta exakt varje detalj. Man behöver inte förstå varje detalj eller varje anteckning, vem det var som sa vad. Det blir som en kör av röster. Och det tycker jag blir att det blir väldigt starkt.
Stefan, vad har du för tankar kring det här? Det ofullbordade stadiet.
Jag skulle vilja betona att den ändå leder oss. Den är ju ganska lätt att komma in i.
Ja,
den griper tag i dig och den är ju skriven för oss utanför, så den leder oss in i ganska många centrala frågor. Och sen kommer de här uppbrotten, sen kommer det här med att hon inte har gjort alla vägval, utan det finns lite olika varianter av form som den här boken skulle kunna få. Och det tycker jag är så starkt också, just för att kriget pågår. Och berättelsen om det här kriget har ännu inte tagit form. Och den här boken har heller inte gjort alla vägval. Och därför så är vi mitt inne i en process. De här krigsbrotten har heller inte nått någon rättvisa. Arbetet med att dokumentera dem pågår varje dag. Så vi leds in i någonting som pågår. Det vore nästan fel att ha ett slut. Det finns ännu inget slut.
För mig så är det här en smärtsam bok att läsa. Förstås eftersom jag inte kan sluta tänka på under läsningen att Victoria Amelina är borta och inte kommer att kunna skriva några fler böcker till exempel. Men det är ju ändå en kollektiv skildring av människor i Ukraina. Och där finns det ju plats också för en massa andra typer av känslor. Vad väcker den hos er, Silla?
Den väckte absolut förtvivlan, men också hopp. Och den väcker min övertygelse om att det är en plikt att känna hopp. Likväl som det är en plikt att göra motstånd mot inhumanitet, ondska och dumhet.
Stefan?
Silla var inne på det här med att boken skildrar det overkliga när kriget kommer in i en vardag som liknar vår vardag. Men att alla sen reser sig och gör det de ska. Och jag kan inte skilja den här boken från min upplevelse av många av de ukrainare som också boken skildrar och hur det är när de kommer till oss till olika evenemang där det sitter europeer och undrar och försöker anpassa sig och inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss ännu. Och ukrainare kommer med en helt annan känsla av att huset brinner, men också ingen förvirring, utan det man ska göra är det här. Fokusera på det här. Ta tag i någonting. Gör något. Börja agera. Och den här känslan av att det här är massor av kvinnor som agerar, som inte vill vara passiva, det är hoppfullt, för det här handlar om det som människan kan.
Och Amelina själv har ett citat i boken som lyder så här: så länge deras ord blir lästa lever författarna vidare. Tack så mycket Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Victoria Amelinas Se kvinnorna, se kriget är översatt till svenska av Ola Wallin. Marie Lundström är tillbaka här nästa vecka. Den här gången har ni hört Lundströms bokradio med mig, Fredrik Wadström.
Och producent för Lundströms bokradio är Andreas Magnell. Det här var en repris från i lördags. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer. Summer wine.
heavy and my lips they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine.
Ett ljuvligt årgångsvin från 1966. Summer Wine med Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. Om 10 minuter får vi ekonheter, men först.
Det här är Hantverket, serien där vi möter människorna som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och i det här avsnittet träffar jag som heter Helena Alm, glasblåsaren Peter Kuchinke.
Då så.
Jag börjar med färg.
Du börjar med färg och jag hittar en form.
I hyttan på The Glass Factory i Boda glasbruk i Småland förbereder Peter dagens jobb med sina assistenter, praktikanter och lärlingar.
Då behöver jag ett trappstige.
Ja.
Och så behöver jag en Caldonna-pipa.
Du har 2 italienare där. Är det någon puntel? Ska vi puntlas?
Vad är det du ska göra nu, bara kort?
Ja, jag ska göra en skulpturell ljusstake som består av ett antal böjar som är lite som en arm på sätt och vis, men väldigt stiliserad och väldigt formren. Nej, nu sätter jag igång.
Peter Kuchinke arbetar bara med konstglas. Och ljusstaken ska han blåsa åt en av 3 konstnärsstipendiater som får jobba 2 veckor med en glasblåsare i hyttan. Peter går och hämtar sin glasblåsarpipa, ett ihåligt metallrör som ligger och värms upp vid en gaslåga.
Det är viktigt att piporna är 1000 grader varma för man börjar sätta på färg. Färgen blir ofta applicerad som ett koncentrat. Josefin här, hon värmer faktiskt 2 olika färger ihop som sen ska blandas samman. Och så sätter jag dem på pipan, melerar dem ännu mer, alltså blandar dem ännu mer. Och så måste jag blåsa luft i dem.
Okay.
Nu! Klipp en gång, vänd om och klipp en gång till. Det blir jättebra.
Nu sitter en liten bit rödbrun färgmassa längst ut på pipan. Peter blåser lite luft i den och går sen till glasugnen som är otroligt het. 1100 grader är det där inne. Glasmassan glöder och liksom bländar när man tittar in. Den består av sand, soda och kalk som smält ihop till en trögflytande massa som sirap.
Efter jag har satt på en koncentrerad färg så tar jag klar glasmassa ur glasugnen och upp. Och det kan jag inte. Jag kan inte ta hur mycket massa som helst på en gång. Så jag tar flera gånger. Det kallas för anfang. Man fångar en gång, 2 gånger, 3 gånger ovanpå varandra. Och sen finns det ju också underfang som är då liksom färgen som är under biten. Och så finns det överfang som vi är rätt kända för i världen i Sverige. Swedish overlay, vet du. Det är hipp.
Han sitter på en bänk med stöd på båda sidor så han kan lägga upp pipan som han hela tiden rullar fram och tillbaka så att glaskärlet inte ska bli snett. Bredvid står en vattenhink med träskopor som man också kan rulla och forma kärlet i.
Nu hade du något redskap här som du grejer med.
Ja, en pincett. Ja. Det är vår fingerspetsar. Och en så kallad skärsax. Oförändrad i 2000 år som verktyg. Och det är våra händer. Det är den vi formar med. Det är den vi kan göra halsar med. Det är den vi kan forma utan med. Alltså, allra viktigast av allt. Svensk uppfinning, dessvärre inte patenterat. Vad är det? Vår tidningspapper. Okay. Bengt Heinze, legendarisk mästare i Kosta. Han kom på det där att tidningspapper, det var inte bara bra att lägga på en bräda och köra med. Nej, det kunde man ta i handen och så modellera med närmare in till. Strykar och flatar och... Ja, det har spritts över hela världen.
Nu första gången som Peter blåser och rullar röret samtidigt.
Oj då, där måste du ha blåst in lite snett.
Men så är det färgerna som är olika hårda.
Peter Kuchinke ville bli glasblåsare redan som 12-åring när han besökte en glashytta i hemlandet Västtyskland. Efter utbildning i både Sverige och Italien blev han sen fast i det svenska glasriket, och med snart 40 år i yrket är fascinationen för glaset inte mindre.
Du kan egentligen skapa vad som helst av glas. Det är bara frågan om tid och tålamod att lägga ner och naturligtvis pengar. Men just att den kan bearbetas på så många olika sätt, och att det är transparent och genomskinligt material och att det fångar ljuset och det kan förtrolla ljuset på något sätt. Det är det som har fascinerat mig med glaset hela tiden.
Nu är vi så uppe i kanske 5-6 kilo glas här.
Rätt stor glasmassa nu. Upps, jag vill inte vara i vägen här nu. Peter svingar hela det här järnröret runt omkring så att den liksom tängs ut och blir alldeles långsmal.
Ja, alltså det är glaskärlet som blir långsmalt. Peter går upp på en stege och vänder pipan neråt, ringlar glaset mot en platta på golvet.
Ganska lite.
Det är nu ljusstaken ska få sin slutliga form.
Och blås lite. Bra där. Det går bra.
Nu är den böjd och ringlad lite grann, nästan som en orm eller en korv av något slag. Han sätter sig ner, rullar runt, blåser.
Allt ska ske i ett löp. Om man halvvägs gör ett jävla fel, då är det bara att avbryta och slänga skiten och börja på nytt. Man ska vara 100% fokus, man ska vara med hela vägen. Ett litet dumt fel och smack, så är det för sent, så duger inte biten. Och det är just det som fascinerar mig, tror jag, fortfarande.
Det är som en dans nästan där inne. Ja,
det är lite som att dansa tango exempelvis, där vissa rörelser ingår. Och där olika stilar hos olika glasblåsare också skapar lite olika produkter. Så det är ju det här personliga som man lägger i det, och det är sättet hur man dansar med glaset som är lite olika.
Och att det verkar ske något flow.
Flowet är alltid det här. Och det är ju inte bara en person, det är flera personer som du involverar i en sån här process. Det är väldigt viktigt att min assistent kommer i rätt ögonblick med de rätta saker och håller det rätta verktyg på rätt ställe och så vidare och så vidare. Det här kräver ju liksom koordination och teamgeist. Och naturligtvis, alltså, man kan ropa och skrika mot varandra. Alltså, ja, varför fan gjorde du det? Och nu gick biten i golvet. Alltså, det är väldigt emotionellt också. Yes, yes, yes. Mycket bra. Tack. Jasmin, nu värmer du lite. Är punten kyld för övrigt?
Ja.
Ja, jättebra.
Assistenterna som värmer eller kyler glaskärlet med luft- eller gaspistoler, beroende på om Peter vill ha glaset mjukare eller hårdare.
Kommer jag behöva ha henne här framför mig om du står, eller här bakom mig? Ja. Eller hur?
Jag flyttar på mig lite. En puntel, en liten metallplatta, ska fästas på andra sidan ljusstaken när den nu ska slås av från pipan.
Får gärna gå in där. Ja, men just det momentet där man ska bli av med glasbiten från glasblåsa pipan igen och ska slå av. För det är ju kontraproduktivt att slå på biten. Och just det momentet är egentligen alltid lite adrenalinfylld. För det kan lika väl spricka i det ögonblicket eller rasa ner eller vad som helst.
Kan jag ta den eller?
Nej, jag tror jag lägger den direkt.
Vad händer nu då?
Nu ska den kylas.
Nu kommer den in i kylung och så ser vi den inte förrän imorgon tidigt. Och sen ska den ner från 500 grader till rumstemperatur.
I en timme har vi nu rört oss runt i hyttan och svetten rinner längs ansikte och kropp på oss allihop.
Jag går ju inte till något gym och håller mig i skick. Men jag håller mig i skick genom att arbeta. Och jag behöver det där. Jag behöver svettas minst en gång om dagen. För både min hälsa, min kroppsliga hälsa men också min själsliga hälsa så behöver jag blåsa glas. Jag mår inte bra om jag inte blåser någon glas i många veckor. Det har ju hänt.
Ja. Men vad händer då?
Vad händer då? Ja, då blir jag trist.
Jag är på väg från hyttan. Musiken slås på. Och jag hör Peter säga att han hinner blåsa ännu en ljusstake idag åt designern.
Mest fame är det ju i att vara exempelvis designer. Och det är ju helt klart, men det är ju inte för famet skulle jag hantverkare. Jag är hantverkare för att jag älskar att utföra ting och se dem färdiga och hålla dem i mina händer. Och om jag har ritat dem eller ej spelar ingen roll för mig överhuvudtaget. Att kunna knäcka koden och kunna hitta möjligheter och hjälpa någon formgivare med att utveckla ett produkt, det är ju liksom den största tillfredsställelsen. Pengar spelar ingen så stor roll. Sen ska man ha rolig på jobbet, för fan.
Du har hört Hantverket i P1 med glasblåsaren Peter Kuczynke och mig, Helena Alm.
Greta Thunberg och de andra aktivisterna som gripits av israelisk militär efter att deras fartyg bordats har tagits till flygplatsen utanför Tel Aviv för att utvisas till sina hemländer. Det uppger Israels utrikesdepartement, rapporterar AFP. En talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adala säger till TT att aktivisterna ska förhöras innan de skickas till sina hemländer. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata.
El atentado contra él pudo obedecer a un golpe contra la oposición.
Polis och åklagare konstaterade igår att det kommer krävas en lång och komplicerad utredning med många inblandade för att hitta den som beordrat mordet. Lotten Collin i Buenos Aires.
Efter P4 Jönköpings granskning av hur polisen hanterade 14-årige Mohammeds försvinnande så kräver nu justitieombudsmannen JO att polisen utreder sitt eget agerande och huruvida det stred mot grundlagen om att myndigheter ska behandla alla lika. Det sätter punkt för Ekot klockan 4. I studion har ni mig, Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Nu är klockan 4:02. Det är tidigt tisdag morgon den 10 juni. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända ett program från i lördags.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 4 juni. Välkomna att lyssna. Maria Malmer Stenegard, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Först om den humanitära krisen i Gaza och Israels krigföring där. Sen mitten av maj så har något hänt i regeringens linje här. Ni menar själva att ni skärpt tonen. Hur skulle du beskriva förändringen i den svenska synen på det som pågår i Gaza nu?
Ja, men till att börja med så är ju det vi ser och nås av varje kväll när vi slår på nyheterna. Det gör ju ont i magen att se hur inte minst barn svälter. Och vi är väldigt frustrerade över att den israeliska regeringen inte har släppt in någon hjälp alls under 2 månader. Och att det som sen har kommit in är alldeles, alldeles för lite i förhållande till de behov som finns, de enorma behoven. Och därför menar vi att vi måste sätta större press på den israeliska regeringen för att se till att de släpper in humanitär hjälp så att vi kan mildra lidandet.
Ja, och vad är då förändringen menar du i den svenska linjen?
Vi sätter ju press på en rad olika sätt nu. Dels har vi ju valt att kalla upp den israeliska ambassadören. Det är en tydlig markering. Vi har också valt att driva på för att sanktionslista extremistiska ministrar i den israeliska regeringen. Det innebär att vi ligger verkligen i framkant i EU. Och vi har också ställt oss bakom ett initiativ som innebär att man ser över det som kallas associationsavtalet mellan EU och Israel för att analysera då om de överhuvudtaget lever upp till kraven på mänskliga rättigheter.
Ja, vi ska komma till det. Allt den här, det du talar om, det var ju något som gradvis skedde under andra halvan av maj. Alltså finns det något specifikt, något uttalande, någon händelse, någonting annat som har lett fram till att ni ändrade hållning?
Nej, det är den samlade bilden. Vi såg ju med mycket stor oro på att man då inför den här blockaden mot humanitär hjälp till Gaza. Vi visste att det fanns ett visst förråd av förnödenheter men att det naturligtvis började sina. Och när det sen stod klart att det inte kom ett alternativt förslag på hur man skulle kunna få in humanitär hjälp i Gaza, ja, då bedömde vi att vi behövde höja tonläget och skärpa också, ja, vår retorik.
Så det fanns ingen vändpunkt?
Det är ingen enskild händelse utan det är den sammantagna bilden av det vi ser och där vi menar att vi har en skyldighet att också agera. Vi är ju en av de största givarna av humanitärt stöd till Gaza och regionen. Vi har dubblat vårt stöd jämfört med förra året men är ju enormt frustrerade över att maten bokstavligt talat ruttnar vid grindarna.
Samtidigt Israels blockad av all humanitär hjälp, det är ju mat, mediciner, vatten, den inleddes ju redan i början av mars. Kriget har pågått i 19 månader och under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Hundratusentals människor står nu på randen till svält. Det ni säger nu, varför har ni inte kunnat säga det tidigare?
Vi har ju genomgående hela tiden i våra kontakter med israeliska företrädare lyft hur viktigt det är att de tillåter humanitär hjälp att komma in. Vi ska också komma ihåg att dessförinnan så hade vi också en vapenvila som möjliggjorde helt annan tillgång till mat, vatten, mediciner. Sen såg vi att situationen förvärrades. Jag besökte själv både Israel och Palestina i slutet av mars. Jag åkte dit den 23 mars och jag hade då företrädare med hjälporganisationer på plats. Vi träffades på Västbanken, jag hade möten med den israeliska regeringen och då stod det som sagt klart att det fortfarande fanns ett visst förråd av förnödenheter men att detta såklart skulle då ta slut inom viss tid. Och då hade vi förhoppningar om att vi skulle se en lösning och den har vi inte sett. Och det skapar en enorm frustration hos oss men också naturligtvis runt om i världen.
Vilken är din bild nu av den israeliska regeringen och den politik de för mot palestinierna nu?
Jag ser mycket allvarligt, inte minst på de senaste uttalandena från Netanyahu om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Det här har vi också fördömt för att en annektering av Gaza skulle strida mot den internationella rätten. En fördrivning av befolkningen strider också mot internationell rätt och det är någonting som vi alltså fördömer.
Ja, samtidigt så har ju medlemmar av Israels regering sagt det öppet under lång tid. Det finns ju många exempel på det, att Israel bör erövra och ockupera Gaza. Varför föranledde det inte en reaktion då?
Dels så är det ju en sak när en enskild minister säger någonting, det är någonting annat när premiärministern säger det, för att då får man anse att det är den linje som regeringen företräder. Och det är därför vi också så tydligt har fördömt det här uttalandet, men vi har också valt att gå vidare med att driva på för att man ska sanktionslista de här enskilda ministrarna som har de här extremistiska åsikterna. Och det är ett tydligt sätt att också sätta press på den israeliska regeringen.
Ni har ju inte namngivit dem, men är finansminister Smotrich och säkerhetsminister Ben Gvir bland dem?
det är väl precis de individerna som vi främst tänker på.
Mm. FN och andra organisationer har ju varnat nu för en svältkatastrof i Gaza. Hela befolkningen, mer än 2 miljoner människor, hotas av svält, enligt FN. Om vi försöker klarlägga, vilken är din bild? Är det tydligt att människor utsätts för svält i Gaza?
Utifrån den bild som vi får från Gaza så tycker jag att det är väldigt tydligt, och det är därför vi också ser så oerhört allvarligt på detta. Det är svårt att beskriva lidandet, och därför har vi en skyldighet att agera. Det är också därför som vi är så stora givare, men det är också därför som vi använder vår röst i den egenskapen för att driva på. Men jag är lika frustrerad som många andra i Sverige, men också i Europa. Och jag hör en helt annan tongång nu i rådsmötena som jag sitter i, där det finns en helt annan frustration bland medlemsländerna.
Ja, vi ska återkomma till det. Men vad skulle du säga har orsakat svälten?
Det är ju att man från den israeliska regeringens sida inte tillåter humanitär hjälp att komma in. Och jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med den humanitära rätten.
Kan man säga att Israel använder svält som vapen i kriget?
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, ja, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Ja, om nu, alltså att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Enligt internationella
humanitärt. Det kan vara det, ja.
Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det. Men mitt primära fokus nu